Idag är det ju egentligen Johannes döparen som borde stå i fokus. Men efter mycket funderande så har jag valt att inte tala om honom. Istället när jag gått och tuggat på den här tanken för den här söndagen så tänkte jag slida med mig lite grann av tankar och erfarenheter från ett långt liv tillsammans med Jesus, livet med Jesus. Det här predikan kommer att finnas här uppe nu på en massa punkter. Jag ska vända lite grann så jag ser lite bättre själv så jag talar om rätt saker när jag har på här. Så jag inte spårar ur. Tre grundsteg som jag ser det själv, tre grunder i det kristna livet. Det första är att möta Jesus. Det andra är att följa, tjäna Jesus. Och det tredje är att likna Jesus. Men det kommer inte på idag så mycket därför att tiden räcker inte till. Det här är det viktigaste. Och sen när man tänker på sin ålder och sitt liv och alla år som ligger bakom. Och man liksom har kämpat med. Så kommer jag fram till att tre saker som jag har kämpat med, tre lärdomar, livshållningslärdomar som jag tänkte helt kort nämna sen, som en andra avdelning kan man säga. Det är förtröstan, det är förnöjsamhet och det är förväntan. Jesus inbjuder oss. Så det här är den text som jag tycker är så central för mig själv och också i för vårt kristna liv och också för den här predikan. Det är från Matteus 11, väldigt kända versar. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt. Och min börda är lätt. Herre, tack för att vi får komma till dig. Du som står med en öppen famn. Den här söndag förmiddagen. Tack för att du skänker oss vila och ro och det möter med våra behov. Herre, jag ber om en tydlighet i predikan. Jag ber om att du ska tala genom din ande till våra hjärtan idag. I Jesu namn. Amen. Kom till mig. Steget är kom. Kom till mig, säger Jesus. Att möta Jesus, eller som man sa förr, att bli frälst, är själva starten på det kristna livet. Jag kommer att lägga in lite vittnesbörd i den här predikan, tänkte jag, för att ge lite kött åt och lite känsla åt punkterna. Jag var 11 år gammal tror jag, ungefär i alla fall. Missionärsbarn i Indien. Gick på internatskola långt borta från föräldrar. Men på jullovet var vi hemma. I Mysore i södra Indien. Det var nyårsafton och min pappa som var missionär var på nyårsvaka i den här församlingen där och mamma var hemma med sina barn och vi har flera barn. Jag, 11 år gammal ungefär, läste mycket av sånt som kom från Sverige. Det var ju kristna ungdomstidningar och det var såna här fromma böcker och lite svart och vitt, mycket av det. Och som 11-årig låg jag i sängen där. Jag var lite nervös som barn också faktiskt. Jag kunde inte sova utan kände mig så fruktansvärt syndig. 11-åring ligger i sängen under moskitnätet nyårsafton. Och jag känner mig så fruktansvärt smutsig i hjärtat. Till sist går jag upp och skakar av min mamma. Mamma var vaken och satt upp och läste korsord och någonting. Och sa, jag känner mig så smutsig. Och den kvällen fick jag lämna mitt liv för första gången i Jesu händer och bli frälst. Och det var alltså för mig en väldigt viktig upplevelse. Det höll kanske inte så länge, men ändå, det var ändå en viktig upplevelse att uppleva en slags syndanöd som barn. Fast man inte hade något liv bakom sig egentligen alls. Och det här fick jag uppleva igen sen ganska många år senare. Jag kom tillbaka till Indien som vuxen och var lärare på svenska skolan. Samma skola som jag själv gick på då, fast på ett annat ställe i södra Indien. Och det var mycket märklig, det var innan jag träffade barn, det första året jag var ute som lärare. Jag hade ansvar för både låg- och hög- och mellanstadieelever på en liten skola, svenskar. Barn av olika bakgrunder, affärsfolk och missionärsbarn och så. Och de äldsta barnen som gick i högstadiet hade varit med på ett läger, ett ungdomsläger. Som en annan stor skola hade ordnat, en engelskspråkig skola. Och det var på våren. Och när vi kom tillbaka, när de kom tillbaka från lägret, så var det en lägereko. Det samlades i en stor hörsal på den stora skolan. Och våra svenska barn var med också på det. Och vittnesbörden från lägret. Och Guds ande alltså var med på ett sådant mäktigt sätt. Så att jag satt bredvid en av mina elever, Nina, i klass 8, års 8, svensk flicka. Hon bara bröt ihop. Bara så här, bara smalt där alltså. Någon slags syndanöd. Guds ande var så mäktigt nära. Och det var början till en väckelse på den lilla skolan. En liten skola med bara en handfull elever. 30 kanske, 35. Och den ena efter den andra, den här barnen, alltså, fick möta Gud den där våren. Jag minns vi hade fikarast och vi lärare satt i lärarrummet, var några lärare och fikade. Och det kommer en liten pojke, Stefan, 11 år, fjärdeklassare kanske. Ja, han är fjärde tror jag. Jag knackade på dörren och sa, jag vill tala med Torulf. Jaha, så jag gick ner till klassrummet, var tomt då på lasten. Och han hade så fruktansvärd syndanöd, den där pojken. Alltså, Gud kan röra även vid barn. Jag tänkte på det nu när vi har det här med ungdomsläger och barnverksamhet. Det är så viktigt att man tar hand om barnen. För mig höll inte den här upplevelsen så länge. Men ändå, hade jag varit med i en församling här i Sverige så hade jag kanske vuxit i tron redan som 11-åring och strax efter. Men alltså, Gud möter oss med våra behov. Jag vet att i Sverige idag finns det ingen mycket av syndakänsla kanske. Det finns andra problem som vi lever med som människor, som vi kämpar med. Och det är det här med vilka är vi egentligen? Vad är min roll i livet? Jag känner mig så orolig, vilsen i tillvaron. Jag vet inte vem jag är. Livet känns helt meningslöst, säger många människor idag. Det är också ett sätt, en nöd som Gud kan möta när man möter Jesus i frälsning. Att man hamnar rätt. Och det är mitt andra vittnesbörd. Det här är några år senare då. Min andra frälsningsupplevelse som ett helt annat slag. Jag var... Det här med att växa upp som missionärsbarn är ju inte så roligt alltid. Eller pastorsbarn. Och det känns som att man liksom förväntas gå i sina föräldrars fotspår på något sätt. Eller fromma föräldrar ska ha fromma barn ungefär så här. Men så är det ju inte med tonåringar riktigt. Jag var ingen stor syndare på något sätt, men jag var ändå inte så här villig att gå i mina föräldrars fromma fotspår. För jag ville vara mig själv. Jag ville vara jag och ville bestämma över mitt liv. Och det här kämpade jag med så länge faktiskt. Jag visste ju vad frälsningen fanns, men jag var inte villig att kapitulera inför den. Och till sist så var det så att vi var hemma i Sverige, mina föräldrar, familjen, och sen åkte de tillbaka till Indien igen. Och jag och min yngre bror var kvar i Sverige och gick på skola, gymnasiet i Norrköping. Och så en lunch, alltså jag var hemma i lunch, det var innan det fanns skolmått på skolan. Och jag var på väg tillbaka till skolan, en lunchrast, kvart i ett kanske. Och på gatan där, de här kullerstensgatorna i Norrköping som var förr, alltså, på väg mot gymnasiet. Så tänkte jag, vad dum jag är alltså. Vad korkad jag är. Att inte vilja följa det som är rätt och sant, bara för mina föräldrar gör det. Och på vägen där med min skolväska, backen upp mot gymnasiet, sa, nej Jesus, jag vill vara din. Och hela mitt liv förvandlades alltså. Ingen känsla, men han har rätt på något sätt. Alltså den här själviskheten, jaget, fick liksom flytta på sig lite grann. Och blev ett nytt centrum i mitt liv. Jesus kom var centrum i mitt liv. Jag vet inte om jag har gjort leksaker till barn någon gång. Om man gör en träbil. Om man får hålet fel i hjulet. Så det inte hamnar i centrum. Så blir det en väldigt guppig bil. Alltså. Den går så här. Här går den. Ungefär så var mitt liv. Innan jag fick Jesus i centrum. Det hackade. Och det knackade. Och det funkade inte. Som en bil. Ett bil är obalans när man kör bil på motorvägen. Och det är inte balans. Men Jesus i centrum, när jaget får liksom maka på sig lite grann, det blir min andra frälsningsupplevelse. Min egen vilja krossa all själviskhet, fördriv, sjöng Emil Gustafsson. Men vad den är, så är första steget att möta Jesus, där vi står, att komma till honom. Jesus inbjuder dig idag att följa honom, att komma till honom. Det här är något som gäller alla faktiskt. Ibland är vi med som i periferin av en kristen liv, kristen verksamhet. Men vi behöver alla komma till den punkten, vad det än är som är bakom oss. När vi säger ja till Jesus. När vi tas i hans famn och blir en del av hans gemenskap. Det andra här i den här texten vi hade är ju följ. Att ta på sig oket. Vi har ett par verser här. I Johannes 1 träffar Jesus Filippos och sa till honom, följ mig. Och den här texten vi läste tidigare idag, ta på er mitt ok och lär av mig. Det här oket är ju inte ett vanligt vattenok eller ett oxok, utan det är ett ok som betyder att man blir lärjunge. Att man kommer med i den gemenskapen, att man blir en del av hans lära. Att lära av Jesus. Det är det andra, den andra grunden. Att följa, att tjäna Jesus. Det handlar om kallelse. Det handlar om lärjungaskap. Och lär. Följa och lära. Paulus hade Jesus som föredöme. Han sa, kopiera mig, sa Paulus, liksom jag kopierar Jesus. Följ Jesus. Jesus som föredöme. Det ska vi också ha. Och det är en sån nyckeltext i det här med att ha Jesus som föredöme är ju ha en blick som ser. Jag läser den här versen från Matteus 9 som berättar om Jesu verksamhet i Galileen. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Jesus hade öppna ögon för människorna och hans hjärta fylldes av medlidande med dem i den situationen. Jag tror att det här kanske är det första man ska lära sig av Jesus, att ha öppna ögon, vara som han när man ser omkring sig i livet. Jesus såg skörden, såg folket, såg behoven och han sa: bed om arbetare. Vilka behov ser du idag när du lyfter blicken bort ifrån din egen situation och ut, upp lite längre bort? Barn och ungdom. De svaga, de utstötta, flyktingar, asylsökande. Det kan också vara andra saker, behov som finns omkring oss. Av mera praktisk art. En trivsam kyrka där man kan tillsammans uppleva att här kan vi prisa Gud och alla trivs och alla är glada. Det kan handla om administration, pengar, att bära Guds rike, att sända ut missionärer. Det kan handla om fika, trevligt fika, gott fika. Det kan handla om en situation för kunnelse. Det är så mycket som behövs i Guds rike, i Guds församling. Men på något sätt, och vår värld förstås. Vårt Maria Lund. Människorna här. Eller Sverige. Skola, vård, omsorg, lärare. Behoven är jättestora. Och människorna är vilsna. Det är världen, en värld som kanske trasas sönder, smutsas ner, krigas i tu. Behoven är enorma. Och det här är ju ett problem. För det är en risk att vi då som Guds folk, eller jag som enskild kristen, blir förtvivlad, missmodig när man ser behoven. Eller att man splittras, det är för mycket man ska göra, det här och där, det och det. Och man förlorar på fokus och inriktning på det som behöver göras. Eller man bränner ut sig, blir precis förkrossad, trött, utmattad. Eller man bara drar sig undan, det är ingen mening med det, det är kört ändå. Och gör ingenting alls. Och det här är ju ett problem. Ett jätteproblem. Men anden kommer till vår hjälp. Jag tror det här är en sån här nyckelpunkt i kallelsen. En grund i kallelsen. En grund i tjänsten för Guds rike. Jesus säger så här till lärjungarna inför sin död: hjälparen, jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. En annan hjälpare men av samma slag som Jesus. En hjälpare. Kraft. När lärjungarna då efter Jesu uppståndelse vandrar omkring med honom lite grann och så. Då säger han: nu är det dags i alla fall att ditt rike upprättas. Och då säger Jesus så här: nej, Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så har vi pingstupplevelsen då. Då verkligen det här börjar på en liten skala. Fast det var dundrande och blixtrande och så. Då Petrus står upp och predikar för judarna från hela världens då kända hörn. Och vägledning, hjälpare, kraft, själva upplevelsen av kraften, men också en vägledning. Den här berättelsen om Paulus och hans gäng som då på andra missionsresan liksom trevar sig fram på sina resor i Turkiet, nuvarande Turkiet. Och anden då, så här. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom den heliga anden hindrade den från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas, och där kom ropet för den makedoniska mannen. Alltså det här med att anden finns med som kraft, hjälp och som vägledning när vi är lärjungar och vi känner Jesus. Och anden tror jag finns med på många olika sätt i våra liv och vägleder. Öppna dörrar, stänga dörrar, mana på, hjälper oss att tänka rätt, känna rätt, fokusera rätt och ge oss kraft och hjälp och vishet när vi behöver det. Nisch och fokus tänkte jag på när jag gick här på promenad häromdagen. Nisch och fokus. Alltså alla kan inte göra allting. Och då finns det här ordet som jag tycker är fantastiskt. Som man inte ofta predikar om i vår kyrka. Man skulle göra det mycket mer tycker jag. Man talar mer om Efesierbrevet 4 och tjänstegåvorna med profeter och apostlar och det här. Men det här är nästan viktigare text tycker jag nog i ett församlingsliv. Eller i alla fall för oss enskilda kristna tror jag. Här skriver Paulus till romarna. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänares gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Det här är bara ett exempel på olika gåvor som vi som tror på Jesus, ni som vill känna honom och följa honom, ni som vill vara lärjungar, har fått. Och som finns i församlingen och i den kristna gemenskapen. Och jag tror att vi på något sätt behöver hitta vår plats. Jag tänker på livet, ofta med det här livet, man får inte livspusslet gå ihop. Livets pussel är så svårt alltså. Och klart, det kan det ju vara. Jag har tänkt på mina barnbarn som ligger pussel. Enkla pussel. De har fel bit i handen och försöker hitta ett hål och trycka ner den. Så här. Trycker så här, vad tror du ska hjälpa? Det hjälper ju inte. Eller man rätt bit i handen och vänder den fel och försöker trycka så här. Det hjälper inte heller. Alltså man måste hitta både rätt bit och rätt plats och rätt tillfälle på något sätt. Och jag tror att vi som kristna, jag har märkt sett i mitt eget långa liv som kristen, att det är inte ett livspussel, det finns flera. De avlöser varandra. Man löser pussel på pussel på pussel i livet. Och varje epok, varje period i ens liv är ett pussel. Där man ska hitta rätt bit, den bit som jag är jag, och hitta rätt plats i den större helheten. Jag ska ta ett vittnesbörd till tror jag här, som för min del är ett personligt vittnesbörd. Som på något sätt sammanfattar de här punkterna om lärjungaskap. Eller som belyser dem kanske snarare. Om lärjungaskap och kännande. Jag var kanske, jag vet inte, 28 år. bodde i Botkyrka, Stockholms södra förorter. Hade jobb inne i stan, en bra jobb inne på ett ämbetsverk inne i stan. Var med i en aktiv församling i Tumba. Och ledde väl ett aktivt församlingsliv på många sätt. Liten etta med kokskåp var det. 20 kvadratmeter med dusch. I alla fall. Jag var ju ensam och hade skaplig inkomst, kunde resa ganska mycket. Och jag gjorde resor till Indien, en resa till Indien, över en ganska lite längre period. Besökte mina föräldrar som var kvar som missionär i Indien. Och jag reste med min pappa som då besökte församlingar och talade med folk och undervisade. Och jag på något sätt blev ganska beklämd egentligen. Små församlingar, liksom förvirrade på många sätt och väldigt isolerade, väldigt omogna på många sätt. Jag tyckte det var knepigt. Och så kom jag hem igen till Sverige och till mina lägenheter. Och så var min svåger på besök hos mig. Och han sa, hur var det då i Indien tyckte du? Hur var det en resa? Och jag började berätta om olika saker. Jag sa att jag var med min pappa och besökte församlingar. Och jag blev så beklämd när jag såg församlingar, sa jag. Det var så vilset och så ynkligt och så trevande och så inlåst på något sätt. Och då sa han, som han är en vis man, en from man. Vi tar och ber en stund för det här då, sa han. Och vi satt där vid mitt lilla bord då, han och jag, vid kaffekoppen. Och då började vi be och jag bad och la fram det här liksom, som en slags nöd. Jag kände att jag hade ju sett, va? Jag hade ju öppnat ögonen och sett. Och jag kände en förvirring och en nöd, börda för det här. Och jag bad. Och det hände så märkligt. Alltså, det var som om himlen bara öppnade sig. Alltså. Jag hade varit med om en liten förr senare. Guds ande kom så mäktigt över oss när vi satt där och bad. Alltså, det var en helt märklig upplevelse. Och på något sätt blev det min kallelse. Det här är något som jag kan passa in i kanske. Och som jag kan tjäna Gud med. Att vara med och inte predika första hand, men kanske undervisa i Guds ord. Att vägleda människor i Guds ord. Och att försöka få vara ett redskap för Gud i det sammanhanget. För mig blev det min kallelse. Det blev alltså en väldigt viktig upplevelse för mig. Där. Och mitt liv förändrades, tror jag. Men det tog ganska många år innan jag var där. Alltså. Många år. Av många olika omständigheter. Ingen visum till Indien. Det går inte att få visum till Indien och vara missionär. Det går inte att jobba med de frågorna. Det går inte att få underhåll. Det är så mycket man inte kan få. Va? Och istället får man göra andra saker under tiden. Och jag såg hur Gud öppnade andra vägar, andra dörrar, andra uppgifter. Det blir alltså olika period i mitt liv där jag fick känna Gud på andra sätt. Både i församlingen i Sverige som jag tillhörde på olika sätt. Och också sen i andra sammanhang. Och så småningom så öppnades dörren till Troas. Min dörr till Troas. Alltså jag kunde åka över Egeiska havet och hamna i Makedonien, mitt Makedonien. Men det tog väldigt lång tid. Många år. Men jag upplevde hur Gud sen ledde mig och hur han använde mina erfarenheter från alla andra saker jag hade gjort då. Som jag fick nytta av rent praktiskt och också med erfarenhetsmässigt i den här uppgiften. Och så småningom blev min under några år. Alltså andens kraft och andens vägledning kan hjälpa oss att hitta nisch och fokus. fokus i våra liv. I den period vi befinner oss i just då. Eller för en längre, ett längre fokus. Jesus säger så här i detta sändebrevet nu på mötesboken till Laodikea, den värsta av alla församlingarna. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Alltså, Jesus står alltid och bultar. När det är frälsning, när det är kallelse, när det är lärjungaskap, när det är överlåtelse. Jesus står och bultar vid din dörr. Och det är du som måste öppna, släppa in honom. Och då får man uppleva den här gemenskapen, bordsgemenskapen som är en bild för Guds rikets gemenskap. Närhet till Jesus, men också en uppgift i hans rike. Ja, det var egentligen min viktigaste jag sagt nu. Men nu har jag några mer lösa tankar. Som jag känns förmätet att säga det här egentligen. För att det är saker som man själv kämpar med och som man inte riktigt klarar av på något sätt. Men som jag ändå tycker är viktiga, det är tre hållningar till livet som jag tror vi kan nytta av att påminna varandra om när vi lever i lärjungaskap och i tjänande. Och det första är förtröstan. Jag går alltså inte in på det här med att bli lik Jesus, för det är en annan predikan egentligen. Det är så stort ämne, så jag hoppar ner på de här kortare punkterna. Alltså helgelsen är också en del av grunderna, men det tar vi en annan gång. Men tre lärdomar som jag har lärt mig under väldigt många år egentligen med Jesus. Förtröstan. Vi har ett barnbarn som är den mest självständiga av alla tänkbara barnbarn. Hon ska alltid göra allting själv. Och hon luktar också, det är inte så, va? Men det kan bli för mycket av det här att göra själv. Kan själv. Och på något sätt lär vi oss det. Det ligger ju i vår mänsklighet också, naturligtvis, natur. Men också i vår kultur och i vårt samhälle. Att man ska nog klara av det här. Man ska nog kämpa på. Det är bara att kämpa på alltså. Håll ut. Så går det. Eller man gör så att man kan alltså. Sen har man gått samhället. Ja. Men det handlar inte om det i det kristna livet. Det handlar om förtröstan. Alltså bekymmer. Vi behöver ju allting. Vi behöver ju mat. Visst. Vi behöver ju kläder. Visst. Vi behöver hälsa och leva länge, hälsa och bra, om vi får sig bra. Eller mycket annat som vi behöver, självklart. Men bekymra er inte, säger Jesus. Bekymmer och oro för allt som hedningarna jagar efter i den här världen. Vi behöver påminna varandra om att lita, förtrösta på Gud. Att Gud ändå har omsorg om oss. Om mig, om vår församling, om vårt arbete. Att lägga det på Jesus och lita på honom, även när det är svårt. Bekymra dig inte. Den andra lärdomen är, därför säger jag, bekymra dig inte, Jesus då. Det andra är förnöjsamhet. Det är ett svårt begrepp egentligen, förnöjsamhet. Och det är också ett begrepp som går emot hela vårt samhälle. Alltså, vårt samhälle tickar ju på att vi inte är förnöjsamma. Alltså, vad ska hända med vår ekonomi om vi inte vill ha mer grejer, mer prylar, bättre prylar, nya prylar? Eller högre lön? Eller bättre jobb? Att vår samhälle är uppbyggt kring att man inte är förnöjsam. Men jag tror ändå att man som kristen ska ha en, i grunden en förnöjsam livshållning. Man ska inte vara som avundsjuk och säga att jag vill också ha det här. Jag vill också göra den här resan. Jag vill också ha den här grejen, det här huset. eller ett större hus, en längre resa, en bättre bil, ett bättre betalt jobb. Större, bättre, finare, mer. Det är ju vår värld idag. Men det heller bara tacksamhet. För tacksam kan man ju vara även när det är lite kämpigt. Och så här, va? Det är ett vanligt ord att vara tacksam. Men det är inte det heller egentligen. Man tackar Gud när det regnar, och tackar Gud när det haglar, och tackar Gud när det åskar, och tackar Gud när man blir sjuk. Och tackar Gud. Det är inte det handlar om. Förnöjelsen är något annat. Va? Det är en annan typ av inställning. Inte heller likgiltighet. Men det är att vara nöjd där man är. Man har varit ute och rest och kommer hem till sin lilla lägenhet. Och ja, härligt alltså. Det här var ju bra. I min säng får jag ha. Min kaffekopp kan jag fixa när jag vill. Och bra vy för utsikt genom fönstret. Jag kan se ner på min bil, som den är inte visst den nyaste, bästa, största bilen. Men den är en bra bil, den tar mig hem och bort när jag behöver. Barna är, de är inte perfekta, men de är, alltså det här, alltså på något sätt, är inte bara tacksam, men nöjt tacksam med livet. För att Gud är god och man får leva i hans gemenskap. Alltså, om vi alla blir mer förnöjsamma så är det världen gå under. Det är det som gör. Men alltså, det är ändå en bra grundinställning på något sätt, alltså. Att inte bara vara med i ekorrhjulet utan den nöjaste det man har. Akta er för habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Det är ju till folket, jag säger det, alltså till folk i allmänhet, inte till lärarna, det är folket. Akta er för allt habegär. Den tredje livshållningen som jag också kämpar mycket med är det här med förväntan. Alltså man tänker på framtiden eller på det som händer omkring oss. Det är lätt att gripas av ängslan och fruktan eller kanske likgiltighet, kanske förhoppning att det kanske fixar sig på något sätt. Men eller det blir bara värre och värre, folk blir ondare och ondare, det blir mer och mer krig, det blir mer och mer elände. Det vet man ju inte säkert. Men alltså, att förvänta sig som kristen, att förvänta sig att se framtiden an som kristen, handlar ju om Guds rike på något sätt, eller hur? Den här bönen som jag har den med här kanske. Jesus då har som med den här Fader vår undervisningen både i Lukas och i Matteus. Låt ditt rike komma. Och Fader du som är i himlen, låt ditt rike komma. Det är en bön alltså, en slags förväntan för nuet. Men också för framtiden. För nu är det för att Guds ord går framåt. Guds rike går framåt. Och det är ju aldrig så mycket folk aktiva kristna som idag. Någonsin. Sen finns det annat som är sämre. Men det finns ändå mycket som är bra. Va? Och Guds rike växer. Och det är en slags förväntan på att det ska bli ännu mer av Guds rike. I mitt liv. I församlingens liv. Och i samhällets liv. Och också den här lite mer långsiktiga, som också kanske är väldigt akuta förväntan egentligen, att Guds rike ändå ska bryta in med kraft och makt och härlighet när som helst. Uppenbarelseboken är en fantastisk bok, jag läste den väldigt mycket, och det här är ju då den här visionen som Johannes har. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Det är ju ändå själva slutmålet. En ny skapelse, en ny mänsklighet. En förnyad mänsklighet med en ny skapelse. ett gudsrike som är härligare än något man kan drömma om eller ens längta efter. Och att då som Johannes få gensvara på Jesu ord. Ja, jag kommer snart. Då säger Johannes, amen. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Den förväntan. Livet med Jesus. Att möta Jesus, att följa, tjäna Jesus, att bli mer lik Jesus. Tre lärdomar som jag kan dela med mig av livet. Förtröstan, förnöjsamhet och förväntan. Och hur är det med ditt liv idag? Var finns du någonstans idag? Jesus står där med öppna. En öppen famn. Kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på dig mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Då ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Amen. Herre, du vet vad vi finns på vår livsvandring. Vilken period vi är i livet. Men Herre, du finns alltid där med öppen famn och säger kom till mig. Herre, vi vill komma till dig och vi vill bli dina lärjungar. Vi vill tjäna dig, vi vill ha vårt liv i dina händer. Vi ber, gå med oss du Herre. Tack för att du är nådig och barmhärtig och god Gud. Amen.